Så det är nu var det kontakt både uppåt och hemåt håller på att säga. Så jag tycker det är så gött att vara här igen. Och eko har jag det på, ska jag väl ta bort det? Nej, det hade jag inte, men så onödigt högt kanske. Så där. Jag tycker det är så gött att stå här igen. Och så gött att se er, ni som är här allihop. Mm. Förra söndagen, då började jag med Markus evangeliet. Och då kom jag ju på en sak där som jag inte hade tänkt på förut. Det var tydligen så att Markus, han blev liksom följeslagare till Peter. Så han var väl antagligen lite yngre. Och ni vet det där avsnittet när Petrus hade suttit i fängelse. Och församlingen, de var samlad hos någon som heter Maria i ett Marias hus, och de bad för Petrus. Och den där tjänarinnan, de hade den där som heter Rode. När Petrus knackade på dörren, då trodde hon inte att det var Petrus. Hon hade inte så mycket tro, men de bad. Men de andra hade tydligen tro, för Petrus kom ut. Det var ju en ängel som kom till Petrus, och det var vakter som var, men de bara gick förbi vakterna. Och Petrus, han trodde ju att han drömde. Men när han kom ut och fann att det här är ju riktigt, då gick han då till huset och så knackade han på. Och när tjänarinnan kom och skulle öppna, då öppnade hon inte. Hon sprang tillbaka till de andra. Och jag tror det. Men sen då så och de trodde inte riktigt på dem heller. Men det var i alla fall Petrus, och han var fri. Och jag tror då Markus, det står där i samband med det här avsnittet, att han var son till den här Maria. Så jag tänkte mig så här att han var kanske en liten parvel som de här som springer här, eller kanske något äldre. Kanske han var 4-5 år. Och jag tror att det där satte spår i honom. Tänk, Petrus kom ut. Ängel sa, kom nu går vi. Och Petrus, han blev fri. Och sen så följde tydligen Markus Petrus, för att där står det att Markus, han liksom återberättade mycket av det Petrus han hade hört från Petrus. Tyckte jag var ganska spännande och intressant, som liksom som en liten inledning här. Och förra gången då var jag ju i första kapitlet, och idag blir det andra kapitlet. Och Markus, han gick ju ganska rakt på en gång. Det var direkt in då i händelserna centrum. Han talade om Johannes döparen. Han bara talade att han kom före Jesus. Och Johannes, han sa, jag döper er med vatten, men det kommer en efter mig som ska döpa er i helig ande. Och det ska vi komma in på lite grann sen idag, va? Jesus kom, han blev döpt. Och när han steg upp i vattnet, då himlen delade sig, och anden kom ner över honom som en duva, och det kom en röst från himlen: du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Sen blev Jesus frestad, han kom ut i öknen, och djävulen försökte få honom på fall. Markus skriver inte så mycket om det, han bara skriver att han frestades av Satan, och han, men han levde bland vilda djur, och änglarna betjänade honom, står det. Och sen kom Jesus, och han predikade glädjebudskapet. Han sa, tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Guds rike kom till jorden här i samband med Jesus. Jesus, han visade med sina gärningar exempel på Guds rike. Och Petrus då, han var vid Galileiska sjön, och Jesus, han gick runt där, och Simon, han kastade ut sina nät. Och det var fiskare, och så kommer Jesus och säger till dem: följ mig. Ja, vad skulle han göra? Han skulle göra dem till människofiskare. Och de lämnade näten och de följde honom. Och sen så var det liksom, kom de till, han kom till synagogan i Kapernaum. Och människor blev friska. Han bad för dem, han kastade ut onda andar och han kastade ut demoner och han sa till dem att de skulle tiga och de for ut och folk de liksom blev, alla blev botade va. Petrus svärmor var sjuk. Han kom till henne och febern lämnade henne på en gång. Där kom en spetälsk. Jesus han botade honom också. Gå och visa det för prästen, sa men när jag spetälska han berättade vitt och brett. Jag har blivit botad av Jesus. Och det var jättemånga som blev botade. Och lärjungarna tänkte, nu går vi tillbaka och fortsätter. Men Jesus sa, det är fler som behöver mig. Han gick ut i en öde trakt för att vila. Och sen gick han till andra ställen, för det var många som behövde honom. Han liksom gick och visade och demonstrerade på Guds rike. Sen kommer det här i andra kapitlet. Han kunde inte gå in i en stad för det kom så mycket folk va, så han höll sig då i ödemarken där. Men då kommer han tillbaka. Rubriken är Jesus förlåter synder i andra kapitlet och då står det så här. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Och precis som Bosse läste här i Lukas. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Men när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog det bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Han såg på den lame. Han såg. Han kom där i dalande. Det är ju precis den där söndagsskolberättelsen man kommer ihåg. De plockade bort takplattor eller vad det nu var på taket. Det var väl ett platt tak. Här hade det varit lite besvärligt att fira ner för det är så svårt att komma upp på taket. Men de tog bort och så firade de ner honom. Och när Jesus får se honom och får se, alltså de var ju helt övertygade om att kommer han bara till Jesus så blir han frisk. Det hade ju hänt där. De visste ju varenda en som kom till Jesus, de blev friska och de visste det. Kommer han bara, för han bara syn på honom, då är det klart. Och så säger Jesus, dina synder är förlåtna. För Jesus han visste ju det, att det är liksom det som gnag. Jag tror att det som gnagde, okej, den där lama mannen, visst ville han bli frisk va. Men han hade något också som gnagde, tror jag. Jag tror han hade inte rätt ställt med Gud. För annars skulle inte Jesus ha behövt sagt, dina synder är förlåtna. Men Jesus han ser, han som vi... Alltså, vi sjöng ju i en sång här, han vill vårt bästa och han vet vårt bästa. Han som det bästa vill och vet, sjöng vi va? Jesus han visste att det bästa för den här mannen, det var att hans synder blev förlåtna. Att han fick frid med Gud. Sen blev det andra här en konsekvens va? Men... Han sa till den lame, mina barn, dina synder är förlåtna. Nu satt er några skriftlärda och det tänkte i sina hjärtan. Varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus, han kände i sin ande att det tänkte så för sig själva. Och han sa till dem. Alltså, han vet ju precis vad vi tänker, våra tankar. Och en del kan känna det ganska skrämmande. Men för mig är det en trygghet. För jag behöver inte dölja någonting. Det är ju ingen idé att dölja någonting. Utan han vet ju ändå, så det är väl lika bra att jag bekänner. Men det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att det tänkte så för sig själva. Och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame? Dina synder är förlåtna. eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa sen till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, något sådant har vi aldrig sett. För sa Jesus, dina synder är förlåtna. Och sen sa han till honom, stå upp, ta din bädd och gå hem. Jesus, han brydde sig om hela människan. Han brydde sig om att han skulle få frid med Gud, få frid i hjärtat, få synderna förlåtna, få borttagna. Och sen så visste han också att det är inte bra för honom att ligga där på båren och vara lam. Stå upp, ta din bädd och gå hem. Sen fortsätter det här. Rubriken är Jesus hos publikaner och syndare. Och det där publikaner och syndare, det är ett uttryck det står många gånger. Vad var det för någonting då? Jo, de som var publikaner, de var alltså, det var ju så att judarna, det där folket, det var ockuperat av romarna. Så att romarna var ockupationsmakt, och de som var publikaner, de hade tagit arbete, de hade tagit tjänst hos ockupationsmakten. Och de var väldigt illa sedda av folk, va? Det var inte bra. Och det står det så här. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. Han tog alltså alla tillfällen. Han gick bland folk, han undervisade, han berättade om Guds rike. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Och Levi, det är han som har skrivit Matteus evangelium. Han fick se honom, han var tulltjänsteman, han jobbade åt ockupationsmakten. Han satt vid tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När sen Jesus låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Matteus, den där publikanen, han var illa sedd. Jesus, han såg hos honom något bra. Och det är väl jättemycket bra som står i Matteus evangelium. Det såg Jesus, vilken kapacitet. Matteus, han lyssnade på Jesus. Han trodde på honom. Han vände om. Han följde honom. Och jag tror att det ligger Jesus, han såg på varje människa. Och då såg, när vi tittar så är det ju så, kanske så väldigt lätt att se att vi ser på de där dåliga grejerna som poppar upp. Men Jesus, han såg till det bästa hos var och en. Och när han liksom lyfte fram det, ja, då växte ju den här människan. Och jag tror det är precis samma för oss. Om vi tar fram det som är bra hos folk. Och vi, sen ska vi inte naturligtvis släta över hur som helst. För vi måste ju inse att var och en har ett ansvar för sitt eget liv. Men vägen är öppen. Jesus, han kom för att rädda syndare. Han kom för att frälsa det som var förlorat. Och förlorat, det är alla människor om man inte vänder om till honom. Då spelar det ingen roll om jag betalar min skatt helt perfekt. Eller jag har inte brutit mot en lag, jag har inte stulit någonting. Jag har gjort allt bra. Men det liksom räcker inte, va? För att vi är alla beroende av nåden. Fortsätter vi framåt då, och inte vänder om, då går vi förlorade. Det är så är det. Men så att glädjebudskapet är till för alla människor. Men Jesus, han liksom såg till Levi här. Här är en ädelsten i Guds ögon. Han är en ädelsten. Kom, Jesus, han umgicks med dem. Han berättar och han visar vägen. Tro på mig. Följ mig. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Sen står det Jesus och fastan. Det här är ganska intressant. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. En rättrogen jude på den tiden när Jesus levde, de fasta varje måndag och varje torsdag. Då fastade de. Och det hade blivit från början, så var det påbudet i Mose lag att det var på försoningsdagen då skulle man fasta. Men sen blev det mer och mer och det blev en religiös grej, va? Och på Jesu tid, varje måndag, torsdag, då fastade de. Om det skulle vara riktigt. Och det står så här: Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom han och frågade Jesus: varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar? Jesus svarade: inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem. Och då, på den dagen, kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. De här som Jesus kom, de låg till bords här, publikaner och syndare. De hade kanske inte en aning om det här med fasta. Och det var liksom inte deras stil heller. Och då tänkte de, de ska göra lika som oss. Men Jesus, han var inte så hård på det, va? Utan, och så skriver han här om den här manteln. De här nu som låg till bords med Jesus, och de var ju helt uppfyllda. Wow! Och så var det några som var lite mer restriktiv och varit med ett tag. Han märkte att det går ju inte. Och det här är ju många som säger, ja, en gammal församling, det här har varit gamla kristna hur länge som helst. Det går inte att hälla nytt vin i gamla säckar, det där torrböller. Nej, nej, nej. Wow! Herre. Jo! Det är många som säger så, va? Men då hörde jag något bra en gång. Och det var en som hette Sven Gunnar Österberg. Han predikade där nere i baptistkyrkan. Och då berättade han hur det var med de där vinsäckorna, de där torra säckorna. Ja, vet du hur man gjorde för att få den där säcken ny? De gjorde inte nytt skinn och nya säckor varje gång. Nej, de la de där säckorna i blöt. De blötlade dem. Och det, den helige ande, han kan blötlägga oss alltså. Om jag läser i Bibeln, jag ber till Jesus, jag umgås med honom, jag vill ha mer av den helige ande, den inställningen har jag, och jag låter mig bli blötlagd, jag låter mig bli omformad, här är någonting som händer inifrån och ut. Ja, då går det liksom att få lite mer. För det kan hända att den där som blev kristen alldeles nyss, han kanske hade upptäckt någonting som inte jag liksom hade upptäckt. Och var det så att jag inte var blötlagd, då blir det ju bara, det går inte alls va. Men det finns möjlighet, vi kan låta oss blötläggas. Och så inser vi att, ja men okej, okay, det skiljer ju lite grann på oss människor. Vi är ju inte stöpt i samma form allihop. Men vi kan ju tycka om varandra i alla fall för det. Vi kan ju tycka om varandra. Vi behöver inte slåss och bråka. Vi kan vara vänner. Och så har du sett, nu har korset försvann. Men det är ju enkelt här. Jesus har inte kommit tillbaka än. Så än är vägen öppen. Ja, kommer han inte här nu? Nu ska vi se. Nu är korset framme. Jag hade en... Vägen är fortfarande öppen. Och frälst blir det när jag säger mitt ja till Jesus. Okej, Jesus, nu släpper jag in dig. Jag kapitulerar. Jag inser att det här fixar jag inte själv. Jesus, jag behöver dig. Och den tro för det, där räcker, står det en tro som ett senapskorn. Och är det så jag är rädd att jag inte har tillräcklig tro, då ber jag Jesus, ge mig mer tro så att det här blir en verklighet för mig. Sen får vi liksom växa upp tillsammans här va. Ja, i alla fall Jesus, han såg till situationen, så han kräver inte en massa måste. När jag har sagt mitt ja till honom, en massa förbud, du får inte göra så, får inte det, får inte, måste så, måste si och måste så. Utan vad det är frågan om, det är när jag har sagt mitt ja till honom, släppt in Jesus honom i hjärtat. Jag får vara beredd och låta mig få bli omformad. Inte en ny kostym på en gång, utan det får bli en ny människa i kostymen. Och det är det som är verkligen kanonbra med glädjebudskapet om Jesus. Han vet var och en situation och han vet precis de svårigheter vi har va? Men han trycker inte ner någon, utan han kommer, han ser det, det här, han vill vara hjälp, han vill vara till våran hjälp. Sen står det också, Jesus är sabbatens herre. Och det är också liksom lite grann här va? En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? När jag läser det kommer jag alltid att tänka på min mamma. Hon berättade när hon var junior. Då var det någon som hade till honom vittnesbörd och så hade han den där versen. Och det enda han kom fram till det var, ja, jag undrar vad skivbönderna skulle ha sagt om vi gjorde likadant. Ja, jag vet inte vad de sa. Men de ryckte av ax va? Och det var förbjudet, man fick inte göra så på sabbaten. Varför gör det sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abbatjar var överste präst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta. Och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sa till honom, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Det är lätt att det blir liksom en massa förbud. Visst var det bra med sabbaten när Gud skapar världen. Då sa han, man arbetar 6 dagar och på den sjunde dagen vilar man. Man behöver liksom en återhämtningsperiod. Men det får inte bli att återhämtningsperioden liksom blir så strikt så att ja, det slår över åt andra hållet. Va? Det är ju bra att ha lite balans i tillvaron. Och Jesus han säger här att människosonen är herre också över sabbaten. Ja, tack kära Jesus att jag har fått prata om dig här. Att jag har fått läste igenom andra kapitlet i Markus evangeliet. Och tack att vi har sett där att du har kommit för att kalla det som var förlorat. Du har kommit för att rädda det som var förlorat. Tack Jesus att du räddar mig. Att du räddar mig Jesus. För du räddar alla människor som vill komma och tro på dig. Tack att du sa till den lama mannen, dina synder är förlåtna. Tack att du såg deras tro. Och tack att du säger till alla som kommer till dig här. Och ser på dig. För att när du dog på Golgata kors, då bar du alla synd, hela världens synd och skuld. Och därför kan du säga, dina synder är förlåtna. Tack Jesus att du bar bördan, du bar ryggsäcken och du har kastat dig i glömskans hav när jag kommer till dig. Jesus, jag öppnar nu mitt hjärta och jag vill tro på dig. Kom in och ta hand om mig Jesus. Jag vill följa dig. Ge mig den kraft och den styrka som jag behöver för det. Tack Jesus att jag från och med nu får tillhöra dig, att jag är ett Guds barn. Amen. Om man ber en sån enkel bön, då har jag den plats som finns i himlen beredd åt alla människor. Jag får ta den i besittning. Vägen är öppen fri. Vägen, Jesus är vägen. Han gav sitt liv på Golgata kors. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Är enda vägen mellan människa och Gud. Amen, Jesus. Oh.